O Jesu, det är blodet som talar så mild. Ditt blod som från korset flöt neder. Giv att på mig dig icke må bliva förspill. På dig jag förtröstar och beder. Gud vare mig syndare nådig. Amen. Vi fortsätter vårt studium i Uppenbarelsen med att läsa det femte kapitlet. Och de av oss som har biblar med sig kan alltså följa med i texten. Sedan såg jag i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på insidan och på utsidan, och den var förseglad med 7 insegel. Och jag såg en väldig ängel som med hög röst ropade: vem är värdig att öppna bokrullen och att bryta dess insegel? Men det fanns ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunde öppna bokrullen eller läsa i den. Jag grät bittert därför att ingen befanns värdig att öppna bokrullen eller se vad som stod i den. Men en av de äldsta sade till mig: gråt icke, ty lejonet av Judas stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger. Han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 insegel. Då fick jag se ett lamm, det stod mitt emellan tronen med de 4 väsen, livsväsendena och de 24 äldsta. Och det bar märken som visade att det hade varit slaktat. Lammet hade 7 horn och 7 ögon. Dessa ögon är Guds 7 andar som är utsända över hela jorden. Och det gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. När det tog den föll de 4 livsväsendena och de 24 äldsta ner inför lammet. Var och en av de äldsta hade en harpa. De hade guldskålar fulla med rökelse. Det är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel. Ty du blev slaktad och av alla stammar och tungomål och folk och folkslag har du friköpt människor åt Gud med ditt blod. Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, att de ska härska, och de ska härska som konungar på jorden. I min syn fick jag sedan höra röster av många änglar runt omkring tronen och livsväsendena och de äldsta. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. De sjöng med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att få all makt och rikedom och vishet och styrka, ära och härlighet och lovprisning. Och allt skapat i himmelen, på jorden, under jorden och i havet och allt vad det rymmer hörde jag sjunga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovprisningen och äran, härligheten och väldet i evigheters evighet. Då sade de 4 livsväsendena amen, och de äldsta föll ner och tillbad. Vi hade börjat i går kväll med att studera det fjärde kapitlet i Uppenbaringen. Vi sa att fjärde och femte kapitlet står här för att tala om bakgrunden till de framtida händelser som beskrivs i sjätte kapitlet till och med det nittonde. Alltså det som sker här på jorden och som är beskrivet i kapitel 6 till och med 19, det har en bakgrund i evighetens värld. Och vi minns från fjärde kapitlet hur Johannes fick bevista, i alla fall bevittna, en gudstjänst i himmelen. Han greps av anden och han såg i himmelen en tron och någon som satt på tronen. Men dens gestalt beskriver han inte. Han säger bara att han var lik, hans utseende var lik glansen av jaspis och karneol. Guds gestalt, för det var ju Gud själv han såg, beskriver han inte. Och Bibeln beskriver eller aldrig annars Guds gestalt. Jesaja säger i sitt sjätte kapitlet att i det år då konung Ussia dog såg jag Herren. Och han såg honom i templet, det är uppenbart. Men när han börjar beskrivningen säger han bara att snäpet av Herrens mantel uppfyllde templet. Herrens gestalt beskriver han inte. Moses ville ju se Herrens ansikte, och att se Guds ansikte, det är att se Gud sådan han verkligen är. Och han fick det beskedet att ingen kan se Guds ansikte och leva. Det är inte underligt sålunda att Guds gestalt aldrig är beskriven i Bibeln. Utan när någon i en syn har sett Gud, då är det omtalat så varsamt och med en sådan vördnad att vi bara får antydningar. Och det är nu det fjärde kapitlet, sa vi, där möter vi skaparen. Och vi sa att de äldste, som vi, de 24 äldste, det måste vara änglafurstar, eftersom de fyra livsväsendena är änglar, nämligen keruber, som vi läser om i Hesekiels första kapitel. Sålunda det är Gud och den heliga änglavärlden vi har framför oss. Och när keruberna prisar Gud och sedan hela änglavärlden instämmer, då sa vi, då är det skapelsen som lovar Gud. Man lovar Gud som skaparen. Det var det fjärde kapitlets innehåll. Det femte kapitlet, det handlar om tillbedjan av försonaren, försonarens lov. Man lovprisar Guds son, försonaren. Johannes säger att han såg i högra handen på honom som satt på tronen. Alltså i Guds hand. Man må tänka att det är i Guds uträckta hand. Där såg han en bokrulle. Vi vet ju att böcker i forntiden i regeln hade formen av en rulle. Och regeln var att den var skriven bara på ena sidan. Den rullades samman som en karta, ett kart som det väl heter på norska. Och skriften fanns på insidan. Den här gången var emellertid bokrullen skriven på utsidan och insidan. Det vill säga innehållet var ofantligt rikt. den har ett alldeles överväldigande rikt innehåll. Och den var förseglad med 7 insegel. Meningen måste väl vara den att den var delad i olika sektioner, så att den ena kunde öppnas efter den andra. Det är det sannolika att det är meningen. Och när vi sen läser fortsättningen i 6 och följande kapitel, så ser vi vad innehållet i denna bokrulle är. Det är framtidens bok. Det är det som ska ske, det som är beskrivet närmare alltså i kapitel 6 och följande. Och det som ska ske är en förseglad bokrulle. Det vill säga, det som ska ske, det kan ingen människa känna till. Det framtiden är okänd för oss människor. Och man kan göra sig många tankar om framtiden. Kan hända att någon är determinist och säger att det är på något vis bestämt av ett öde av någon sort en gång, allt som ska ske. Så det är bara att böja sig och foga sig i det. Ingen kan göra någonting åt det. Det är ett blint och obevekligt öde som styr världen. Det är en tanke. En annan och vanligare tanke är att det är slumpen som härskar. Det råkar att bli så och så. Det kunde också ha blivit helt annorlunda. Det är ingen som kan veta det. Det är närmare bestämt ingen mening med händelseförloppen i historien. Den förseglade bokrullen säger oss allra först sålunda hur oförmögna vi är att veta något om framtiden. Det är Guds hemlighet. Men det är å andra sidan inte bara så att Gud vet vad som kommer att ske. För han är ju allvetande. Kyrkofadern Augustinus har en gång försökt att förklara skillnaden mellan mänskligt vetande och gudomligt vetande. Han säger att det mänskliga vetandet är diskursivt. Vi vet en sak i taget. Men Guds är intuitivt. Han ser ovanifrån både det som var och det som är och det som ska komma. Det är närvarande inför honom alltid. Ja, det kan hända att det kan vara en beskrivning på skillnaden mellan Guds allvetenhet och vårt mycket begränsade vetande. Gud vet vad som kommer att ske. Men det som är viktigare, det är att han är med i det som kommer att ske. Det framgår av fortsättningen när vi läser om denna framtidens bok. Nu säger Johannes att det krävdes en särskild värdighet för att man skulle få lov att öppna denna bok. Och den värdigheten hade ingen i himmelen, alltså ingen ängel, inte ens den högste och heligaste bland änglarna. Och det var ingen på jorden, alltså ingen människa, och ingen under jorden, så omtalas ju dödsriket. Den värld där alla de döda samlas in till den yttersta domen. Det var ingen i himmelen och det var ingen människa på jorden. Och det var ingen människa i dödsriket som hade denna säregna värdighet att öppna bokrullen. Och då grät Johannes bittert. Varför grät han? Han grät över att Guds menighet skulle sakna den vägledning som han visste måste finnas i denna bok. Att Guds menighet skulle gå in i den sista tiden utan att ha den gudomliga vägledning och hjälp som denna bok måste innehålla. Men en av de äldste säger till honom att han inte ska gråta. Det finns en som är värdig att öppna bokrullen som har denna säregna värdighet. Och vem han är lejonet av Judas stam och telningen från Davids rot. Lejonet av Judas stam, uttrycket kommer från första Mosebok 49, där det står om Juda att han är ett ungt lejon. Och nu vet vi att lejonet är djurens konung, betraktas i alla fall i Bibeln såsom ett konungsligt djur. Lejonet av Juda, det är Judas stam och därmed också Messias attribut. Men han är också telningen av Davids rot, det vill säga Davids ättling, han som stammar ifrån konung David och sålunda är Davids arvinge, arvinge till Davids tron. Det uttrycket har vi ju i Jesajas 11:e kapitel. Han har vunnit seger. Och där står i grundtexten ett uttryck som säger att det skedde vid ett bestämt tillfälle. Det var sålunda inte en kedja av händelser, utan det var vid ett enstaka bestämt tillfälle som han vann seger. En alldeles bestämd gärning är det fråga om. Och vilken den gärningen är, det framgår ju av fortsättningen. Då fick jag se ett lamm, säger han. Det stod mitt emellan tronen och de fyra livsväsendena och de 24 äldste. Ett lamm, men vidare, det hade märken som visade att det hade varit slaktat. Nu vet vi att uttrycket Guds lamm, det har vi ju i Johannes evangelium. Se Guds lamm som tar bort världens synd, säger Johannes döparen 1:29 i Johannes evangeliet. Och själva detta uttryck förekommer 29 gånger i Uppenbaringen. Det är alltså ett av nyckelorden i Uppenbaringen. Ett lamm, men det är ju en bild av svaghet. Lejonet, det är en bild av en konungslig styrka, men lammet är ju en bild av svaghet. Och sen sägs det att det hade märken som visade att det hade varit slaktat. Det var inte slaktat nu, för det stod inför tronen. Men man kunde se att det hade varit slaktat. Och vidare, så svagt det är i sig själv, så är det klart att det har makt ändå. Lammet bar 7 horn. Och hornet är alltid en bild av styrka. En bild av kraft. Så fastän lammet är så svagt, så har det ändå en märkvärdig styrka. Och det hänger samman med att det en gång blev slaktat. Att det blev slaktat betyder naturligtvis att det led döden, att Guds son har lidit döden för syndare. Och genom sin död har han vunnit seger. Så han har denna säregna värdighet att öppna framtidens bok, och inte bara det, utan också att hålla hela historiens skeende i sina händer. Det tillfälle när han vann sin seger, det är alltså döden på korset. Och Guds lamm, för att förstå riktigt vad det betyder, får man gå inte bara till påskalammet, som ju offrades vid varje påskhögtid. Det offras som bekant inte nu. Judarna firar visserligen påsken på gammalt sätt. Sista judiska påskhögtiden, alltså i april i år, var jag gäst i ett judiskt hem i Jerusalem vid påskmåltiden. og den gikk til precis som den gjorde på Jesu tid, med den skillnaden at det var inget påskalam, utan det var istället på ett fat ett ben av ett lam med lite halstrat kött på, för att erinra om att egentligen skulle lammet vara där. Men sin Jerusalem förstördes år 70 har inga offer kunnat frambäras av judarna. De har aldrig offrat sen år 70 efter Kristus. Och eftersom påskalammet är ett offer, det skulle ju frambäras i templet, så förekommer inte påskalammet mer i den judiska påskmåltiden. Det står i Jesajas 53 också ett ord om lammet, där det står om den lidande Messias att han var lik ett lamm som föres bort att slaktas. Bägge dessa ställen, både det om påskalammet och stället i Jesajas profetia, ligger bakom det nytestamentliga uttrycket Guds lamm. Och säger sålunda detta att han villigt har underkastat sig att lida straffet för hela mänsklighetens synd. Och därigenom har han blivit försonaren och medlaren, därigenom har han fått denna säregna värdighet som vi läste om här. Det var märken som visade att det hade varit slaktat. Det säger oss att den förhärligade frälsaren bär märkena ifrån sitt korslidande. När jag har undervisat ungdom har jag ofta frågat vad det egentligen blev till sist av vår frälsares mänskliga kropp, hans legeme. Han uppstod ju legemlig, kroppsligen. Och han for upp till himmelen legemlig, kroppsligen. Men vad blev det sedan av hans mänskliga kropp? Det brukar ingen ha tänkt någonting på. Men det står mycket klart i exempelvis i Kolosserbrevet 2:9. I honom bor gudomens hela fullhet, lekamligen, legemlig. I honom bor, alltså nu, inte bodde en gång förr, utan nu, i detta nu, bor gudomens hela fullhet i honom legende. Vi ska minnas det att vår frälsare är på en gång Gud och människa. Han blev människa när han föddes i Betlehem, och han är i all evighet både Gud och människa. Det är därför han kan vara medlaren mellan Gud och människor. Därför att han representerar vårt släkt och en av oss. Och på samma gång är Guds evige son och har del i den heliga treenigheten. Det är alltså inte en from fantasi när sångare har sjungit om detta. Det står i en svensk sång exempelvis så här: jag ska igenkänna Jesus och förlossad inför honom stå. Jag ska igenkänna Jesus på de sargade händerna då. Det är precis bibliskt och riktigt. Om det genom Guds stora barmhärtighet sker att jag en gång får komma saligen hem till Guds rike, då ska jag se att han som sitter på faderns högra sida, han har händerna och fötterna genomborrade, och hans panna är märkt av törnkransen, och hans sida är stungen av krigsknektens spjut. Han bär märkena från det att han blev slaktad. Och en gammal bibeltolkare har sagt: dessa märken bär han i all evighet, därför att de är hans segertecken och hans äretecken. Hans segertecken och hans äretecken. Men vidare, Det hade sju ögon, och dessa ögon är Guds sju andar som är utsända över hela jorden. Uttrycket har vi också i första kapitlet, som vi kan hända minns, Guds sju andar. Och vi sa att när det är fråga om gudomen, och det är det här, då är sjutalet naturligtvis symboliskt. Guds ande är en, och sjutalet, som är fullkomlighetens tal, talar om hela rikedomen i hans mångfaldiga verkningar. Han verkar på ett mångfaldigt sätt, ett oerhört rikt och förunderligt sätt. Det är det som sjutalet säger. Och då ska vi vidare säga det, att den förhärligade frälsaren är närvarande här på jorden i sin menighet genom den heliga ande. Det var det som skedde på pingstdagen, då när anden blev utgjuten över disciplerna, så innebar det att genom den tredje personen i gudomen kom Jesus osynligen tillbaka till sin menighet. Det har han utförligt undervisat om i sitt avskedstal, alltså i Johannes 14, 15 och 16. De tre kapitlen, de är grundläggande för Nya testamentets lära om den heliga ande. Där kan man alltså på förhand få veta vad pingsten innebar. Det händer ofta att människor som är mindre insatta i Guds ord börjar att läsa Apostlagärningarnas andra kapitel när de vill få besked om Nya testamentets lära om Guds ande. Men det har börjat för sent. Man måste börja i evangelierna, och Jesus har visserligen talat om anden på några andra ställen. Han har gjort det i Lukas 11 kapitel och den 13 versen, där han talar till sina lärjungar om att de ska bedja om anden. Han har gjort det i Johannes 7 kapitel, när han vid lövhyddohögtiden ropade om någon törstar, så må han komma till mig och dricka. Och det, säger evangelisten, sade han om anden, för den heliga ande var ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte var förhärligad. Men det är framförallt avskedstalet som ger oss en förklaring på förhand av pingstens innebörd. Och det är nu inte tillfället här att gå igenom de tre kapitlen, utan vi ska bara säga att var och en som läser dem inser att summan av dem är denna: Jesus kom tillbaka på ett osynligt sätt genom hjälparen. Huxvalaren står det i en äldre svensk översättning, men hjälparen är den bästa ord vi har på svenska i alla fall, för att alltid vara hos disciplerna och för att bo i dem. Hjälparen, det grekiska ordet är parakletos, som betyder en som är tillkallad för att hjälpa en annan. Och det har en exakt motsvarighet i det latinska advocatus, som vi har i vårt advokat. En som är tillkallad för att bistå, för att hjälpa en annan. Och den hjälpen kan vara naturligtvis av mycket olika slag. Men den hjälp som den heliga ande ger, summan av den är enligt Nya testamentets lära att göra oss delaktiga av den frälsning som Jesus har vunnit. Det är andens gärning. Att göra oss delaktiga av den frälsning som Jesus har vunnit. Ingen kan ångra sina synder. Ingen kan tro på Jesus. Ingen kan omvända sig. Ingen kan bli född på nytt utan den heliga andens hjälp. Guds sju andar, de är utsända över hela jorden. Anden är verksam sålunda överallt, naturligtvis överallt där evangeliet finns. Och vidare, lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog den följde de fyra livsväsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Alltså, Guds son, den förhärligade frälsaren, tar bokrullen ur faderns hand. Och därmed är det sagt att det är en fullkomlig enhet mellan fadern och sonen. Det fadern vill, det vill sonen. En fullkomlig samklang mellan faderns vilja och sonens vilja. Och sen lyssnar vi till en trefaldig lovsång. Först, var och en av de äldsta hade en harpa. Och harpan är det musikinstrument som åtföljer glädjesång, fröjdesång. Och de hade guldskålar fulla med rökelse, det är de heligas böner. Det är väl ingenting här i världen som världsmänniskor aktar så ringa som de heligas böner, som Guds folks böner. Men tänk hur det betraktas i himmelen. Så att änglafurstar, de bär fram dem inför Guds tron i guldskålar. Och rökelsen är ju både i gamla och nya testamentet en bild av bönen. Det står i den 141 salmen, min bön vare inför dig som ett rökoffer. Man måste ju säga att bilden är mycket talande, för det är två element som ska vara där för att det ska bli ett rökoffer. Det är själva rökelsen och så är det elden som antänder rökelsen så att den stiger uppåt. Och det säger oss något om den heliga ande i förhållande till de troendes böner. Romarbrevets 8:e kapitel lär oss att vi kan inte bedja rätt utan den heliga andes hjälp. Och det som en gammal andlig lärare har sagt en gång, när anden är i hjärtat är det bön, annars icke. Vad vi ska bedja, skriver aposteln Paulus, det vet vi inte så som av oss själva. Men anden själv manar gott för oss, ber för oss, går i förbön för oss med outsägliga suckar. Detta känner varje bedjande människa igen. Att det, hennes bön består inte bara av det som hon har i sitt medvetande, böneämnen hon lägger fram och tacksägelseämnen hon lägger fram, utan ibland stiger det upp en suck ur hjärtat till Gud, som hjärtat vänder sig till Gud, och hon vet inte vad det var i den sucken som hjärtat uppstämde. Men han som rannsakar hjärtan, den allvetande Guden, han vet vad som var i den sucken. Det var den heliga ande som verkade den och gav den sitt innehåll i den troende människans hjärta. Ämnet för de tre lovsångerna, ämnet för dem, det är Guds lamm. Du är värdig att taga bokrullen och bryta dess insegel, ty du blev slaktad. Och av alla stammar och tungomål och folkslag har du friköpt människor åt Gud med ditt blod. Jag säger sålunda något om innebörden i meningen med Kristi offerdöd. Han har köpt människor fria, köpt. Så omtalas ju försoningen på rätt många ställen. Vi minns att Jesus en gång sade, människosonen har kommit inte för att låta tjäna sig utan för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen för många. Det ord som er översatt med lösen, det är betecknade i det vanliga språkbruket en penningsumma som betaltes för att en slav eller en krigsfånge skulle bli fri. Och därmed är det sagt sålunda något om syndarens ställning. Han är en slav, han är en fånge, han kan inte göra sig själv fri. Han kan inte frälsa sig själv. Han kan inte ta sig loss varken ifrån syndens herravälde eller ifrån syndens skuld. Det går inte. Nej, men priset som måste betalas för att syndaren skulle bli fri, det är betalat. I och med det att Guds son led döden har han friköpt människor åt Gud med sitt blod. Och blod betyder här detsamma som död. Han har genom sin död sålunda betalat priset som måste betalas för att skulden skulle sonas. Det är bara det som vi alla vet, att lika säkert som det är att Kristi försoning gäller hela människosläktet, att han dog för varje syndare i alla tider, lika klart är det att varje syndare måste ta emot detta personligen. Det finns en falsk lära som man kan höra i vår tid, som går ut på det att alla människor till sist måste bli saliga. Ingen kan gå till helvetet, det finns inget helvete. Ja, den läran kallas ju universalismen, och den är i sig själv inget nytt. Den är nog så gammal, och den kan man komma till om man stryker ett streck över en hel rad centrala ställen i Bibeln. Men om Bibeln får tala sådan till oss sådan som den är, så är denna lära fullständigt omöjlig. Att det finns en evig fördömelse, det hör till Bibelns grundläror. Och tänk att bara i Nya Testamentets första bok, alltså i Matteus evangelium, har Jesus själv talat 20 gånger om den eviga fördömelsen. Men den falska lära som jag syftar på nu, och som vi möter inom den ekumeniska rörelsen. Jag har studerat en del av de här dokumenten med stor förfäran. Då resonerar man så att Kristi gärning gäller hela människosläktet, och alltså är alla människor på ett vis kristna, och alla människor blir saliga en gång, det är alldeles klart. Men däremot säger man inte ett ord om omvändelsens nödvändighet. Och det är tydligt att inom den ekumeniska rörelsen är man ofantligt lite intresserad för mission. Jag satt på kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala på pressläktaren och följde förhandlingarna från början och till slut och hörde diskussionen om missionsdokumentet, som har diskuterats ju mycket här i Norge, och där norska representanter gjorde tappra ansatser för att få in förbättringar. Det är ju mycket bättre för all del än det ursprungliga förslaget, men ett bedrövligt dokument i alla fall. Där Herrens missionsbefallning inte är nämnd, för det är den inte. Men å andra sidan talas det om att kyrkan ska se med förståelse på revolutionära rörelser. Jag tänker, om mina vänner känner till våra dagars ekumeniska rörelser en smula, så vet ni att nyckelordet numera, det är revolution. Naturligtvis användes ordet i mer än en mening. Det är inte alls bara tal om en blodig revolution, men den är heller inte utesluten. Det hölls 1966 en konferens för kyrka och samhälle i Genève, anordnad av kyrkornas världsråd som en förberedelse för generalförsamlingen i Uppsala. Och där var själva temat i verkligheten revolution. Jag har skrivit om det här i en bok som heter Ekumenismen och Bibeln. Så om någon nu är misstrogen och tycker att det här låter märkvärdigt och konstigt, så vill jag hänvisa till den boken där jag har citerat dokumenten. Och den boken har man skrivit en del om, men ingen har sagt att jag har förfalskat några citat eller ändrat någonting som står i dokumenten. Detta är ju ganska fruktansvärt. Å ena sidan är det fullkomligt sant att Kristi försoning gäller hela människosläktet. Å andra sidan är det Guds ord klara och tydliga lära att detta får den enskilda människan del av bara genom att hon omvänder sig och tror på Jesus. Och du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, och de ska härska över konungar på jorden. Ja, härska som konungar på jorden. Det att Guds folk är präster. Det vi talade om det i tidigare tillfällen. Präster åt en konung, nämligen den högste konungen. Det innebär ju inte att vi alla ska predika. För den gammaltestamentliga prästen, han offrade och han skulle bära fram förbön. Naturligtvis också undervisa folk, och det gjorde han. Men det som skilde honom från en vanlig israelit var att han hade tillträde direkt till Gud. Vi läser om det i fjärde Mosebok 16, om vi slår upp och läser det som står i början där. Nu får vi besked om den saken. Alltså, han hade tillträde direkt till Gud. Det är alltså vad Guds folk har, vad Jesu frälsta folk har, tillträde direkt till nådens tron. Och den prästerliga tjänsten, det är framförallt förbönens tjänst. Hur kan det vara det att Bibeln talar så mycket och så inträngande om bönen? Att bönen är så viktig, så oerhört väsentlig, och ändå blir vi så lätt lata i bönen. Vi behöver den heliga andes hjälp att bedja dessa. Men vet du hur han ger den hjälpen? Han utför ju sitt verk genom nådens medel. Och det grundläggande nådemedlet är Guds ord. Så den hjälp som varje troende människa behöver för att kunna leva ett bönens liv, den hänger samman med att hon brukar Guds ord. Se, om du brukar umgås med din bibel, då har du lärt dig att bedja genom det du läser. Att du helt enkelt gör bibeln till en bönbok och ber genom det du läser, så verkar Guds ande vad som behöver och ske i hjärtat. Och det blir bön på ett förunderligt sätt. När Guds ande får förvandla texten som vi läser i Bibeln till bön. Och denna trefaldiga lovsång till Guds lamm, det är sålunda avslutningen av det femte kapitlet. Nu har Johannes sålunda sett in i den eviga världen. Sett bakgrunden till det som ska ske på jorden. Och när vi går till det sjätte kapitlet, vi ska inte börja läsa det nu, för timmen är strax gången, utan vänta till ikväll, så ser vi det att det är ju det som sker på jorden, det är i verkligheten visserligen onda människors gärningar som vi läser om. Å andra sidan är Gud verksam i detta skeende i ändtiden. Så att de straffdomar som går över en gudlös värld, det är inte bara en följd av synden som sådan, utan det är direkta straffdomar ifrån Gud själv. Å andra sidan, fortsättningen av Uppenbarelseboken talar tröst till Guds folk, talar om hur Gud griper in och styrker sitt folk och ger det segerkraft, utväg att komma igenom den nöd som ligger framför dem. Summan är den att framtiden är i det slaktade lammets händer, i Jesu välsignade händer. Så Guds folk är inte utlämnade åt djävulen och världen och antikrist och hans anhang, utan Guds folk är i Jesu händer. Han ska bevara dem igenom den djupaste nöd och föra dem hem till sitt rike. Vår kära himmelske Fader, vi tackar dig för detta livets ord och ber att du hjälper oss att det går in i vår hjärtevärld, att det får tala till oss vad du ville ha sagt. Det får avslöja vår hjärteställning, det får avslöja vår synd och det får upprätta oss. Herre, vi ber om detta för Jesus skull. Amen.